Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej Lotta!
Hej Victoria!
Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack.
Idag ska vi prata om allas vår favoritsysselsättning, nämligen städning.
Ja men eller hur? Men du Lotta, skämt åsido så kan jag faktiskt känna att jag verkligen går igång på och blir så här riktigt inspirerad av att prata om städning. I alla fall när det handlar om smarta och hälsosamma städtips.
Ja men precis, är det en hälsovinkel då går vi ju alltid igång, eller hur?
Eller hur, det gör vi. Och idag så har vi i alla fall fått chansen att träffa Ila Lassfolk som många säkert känner till som sitt alias Morotsliv. Och Ila, hon är ju expert på ekologisk och giftfri städning. Och det här är verkligen ett tipsbäckat och som sagt väldigt inspirerande avsnitt.
Ja, och det här är också ett viktigt avsnitt eftersom det har ju stor betydelse för både hälsan och för miljön vilka rengöringsprodukter som man använder i sitt hem. Och eftersom vi lever i en värld med mycket miljötoxiner, avgaser och annat så blir det ju ännu viktigare att göra det man kan där man kan göra det, alltså i sitt hem.
Ja men eller hur? För att när man är noggrann och anstränger sig vad gäller maten och vad man liksom stoppar i sig via munnen så är det också superviktigt att inte glömma bort det som faktiskt kan vara både allergiframkallande, hormonstörande och potentiellt cancerframkallande när det kommer till vad man sprayar på sin köksbänk till exempel som man ju faktiskt också riskerar att få i sig eller andas in ångorna från parfymerat sköljmedel eller kläder och sängkläder som man ju har länge mot sin hud eller det man tvättar golvet med som sen sin lilla bebis kryper på.
Ja, eller lilla hunden.
Ja.
Ja men exakt, för allt vi använder i vårt hem kommer ju på ett eller annat sätt hamna antingen på eller i oss eller både och, men också i miljön. Vi måste ju tänka större liksom. Så det är dags att vi ökar medvetandet kring det här och så jag säger så här, vi lyssnar på Ila nu. Hej Ila och varmt välkommen till Hälsosnack.
Ja men hej och tusen tack, det är otroligt roligt att få vara här.
Ja, vi har haft en sån trevlig stund här innan vi tryckte på räck. Så ja. Det är roligt, men nu är det dags att komma igång. För idag så ska vi prata om giftfri och ekologisk städning.
Det stämmer.
Och tvätt. Mm. Och du ska få inspirera oss kring det, så det ska bli jätteroligt. Men jag tänker att vi kan väl börja som så att du får chansen att presentera dig själv och berätta för lyssnarna vem du är och vad du gör.
Precis, ja. Jag heter alltså Cecilia Lassfolk, kallas för Ila. Och jag är finlandssvensk, född och uppvuxen i Österbotten i Finland, men har svenska som modersmål som många, många andra där. Och flyttade till Stockholm för 4 år sedan. Och jag har ett företag och en blogg och sociala kanaler som heter Morotsliv. Och de har jag haft nu i, vad blir det, 13 år sedan jag startade bloggen.
Oj.
Ja, tiden går fort när man har roligt.
Eller hur?
Och den började väl egentligen som min egen resa. För jag hade bränt ut mig och jag ville hitta, hitta vägen tillbaks helt enkelt och bygga upp mitt liv igen med bättre byggstenar. Och på den vägen utbildade jag mig inom kost och näring, så jag är näringsterapeut idag och jobbade mycket med det. Sen började jag också fundera på kemikalier i hemmet och vad man matar sin hud med och alla de här bitarna. Och det skrev jag om på Morotsliv och det blev större och större och sen 2010-11 där någon gång. Så då började jag också föreläsa och dra kurser och workshops i både kost och hudvård och ekostädning. Så jag har hållit på ett tag.
Ja, men det har du verkligen gjort och jag har följt dig ganska länge. Jag minns i början när jag först hittade dig, och det här kan du säkert säga då hur länge sedan det är, för då byggde du en altan i Finland på ditt landställe tror jag.
Okej.
Och det var så mysigt att följa. Jag älskade din dialekt. Det var liksom så här avkoppling för mig att lyssna på dina stories och dina inlägg när du byggde den här altanen. Ja. Och sen var det ju mycket annat spännande också, men det var lite så det började för mig när jag hittade dig.
Det var sen sommaren 2017.
Jag hade nog följt det lite innan också, men då var jag fast.
Precis.
Den här finlandssvenska dialekten, den bara sög in mig.
Precis, vad häftigt. Ja, min finlandssvenska är inte riktigt idag som den var då säkert.
Men när du kommer hem så är jag bara, gud vad du pratar stockholmska.
Nej, för då pratar jag dialekt. Men när jag ska prata mera så här standardsvenska. Så när jag är i Finland, då blir det mer finlandssvenska. Men jag märker nu när jag har bott några år i Stockholm. Så när jag ska prata min finlandssvenska här. Och jag pratar med andra som pratar sverigesvenska. Så drar den mer och mer åt det hållet. Jag tar liksom färg utan att ens tänka på det.
Mm. Jag tycker det är så spännande för det är många ord som du använder som är ovanliga ord i Sverige eller som vi bara helt enkelt inte använder, men man förstår så väl vad det betyder och det kan vara så här, kännas som ett väldigt gammalt ord eller att det är ett typ ett utländskt ord som du använder på svenska. Alltså det är så spännande att höra. Och du sa, jag tittade ju på den webbkurs som du har om ekostädning. Och där pratade du om en sån här tvättsvamp som en björntunga.
Ja.
Att de kallas för det. Ja. Och jag bara, men det är ett jättebra namn. Så du förklarar precis vad det, hur det är.
Det känns.
Det blir som ett självförklarande ord. Och själv har jag liksom alltid kallat det så här skotchbrite. Det måste ju ha varit något märke liksom för länge sedan. Och det är ju blivit någon svenska och engelska. Och det bär emot att använda. Så nu är det så här, nej men björntunga. Det ska jag kalla de där tvättsvamparna.
Ja. Ja, nej, men det är jättebra. Också det som ni kallar tvättstuga, det är ju bykstuga.
Ja, precis. För att det är ju också ett där gammalt svenskt
exakt.
Ord.
Man byker kläder, man tvättar kläder. Ja.
Mm.
Ja, vi har sånt. Men min dialekt kommer ju faktiskt från den stockholmska som pratades här på 1500-talet. Så att vi har ju också som tyskan, hon, han och det om alla föremål och så här, så att det
är lite häftigt.
Det är lite annorlunda.
Ja, jag är intresserad av språk. Så. Mm. Ja, men vi ska inte nörda ner oss idag.
Men det blir ändå en extra dimension här idag, tänker jag.
Precis. Ni får säga till om jag säger, för att jag har ganska bra koll på mina finlandismer. Så att jag vet vilka ord som ni inte förstår i Sverige, mina svenska ord. Men om jag säger någon som ni inte förstår, så hojta till. För ibland glömmer jag.
Absolut.
Ska vi ha ett glosprov på slutet, tänker jag. Man kan...
Ja. Men nu har vi lärt oss björntunga. Björntunga. Så kan du använda.
Ja. Och byka.
Och byka.
Så inga frågetecken gällande det.
Nej.
Ja, men nu ska vi se. Hade du presenterat dig klart?
Ja, men jag tror det. Det är väl egentligen Morotsliv. Ja, jag har ju också mina webbkurser. En annan kanal som jag har startat igång i fjol. Med olika webbkurser som också fokuserar på hälsa och hållbarhet och miljö och klimat. Och såna. Så där är vi ganska många som samlas och har webbkurser. Men för privatpersoner, för de som är intresserade och vill komma igång med någonting nytt. Så det är allt från yoga till självkärlek till ekostädning och många andra kurser.
Mm. Spännande, den ska vi kika in på.
Mm.
Ja, men ska vi då komma igång och prata lite om ekostädning och giftfri städning? För det är väl egentligen det mycket det handlar om. Så att du kan väl bara berätta, vad är ekostädning och varför är det viktigt?
Ekostädning, orsaken att jag egentligen kom in på ekostädning var ju för att de här kemikalierna som vi använder i, alltså de här normala rengöringsmedlen som vi köper i butiken, den här färgglada hyllan som ser ut som en nästan godishylla med alla möjliga färger och dofter, så de innehåller en hel del kemikalier som inte är gynnsamma för vår hälsa. Och många av dem innehåller också ftalater som är en sån här plastmjukgörare som är hormonstörande. Och när de innehåller ftalater så innehåller de ofta också parfymer. Eller egentligen vice versa. När de har parfymer menar jag, så då innehåller de ofta ftalater. Och sen har ju parfymerna i sig också, de här syntetiska parfymerna kan ju bestå till uppemot 500 olika syntetiska kemikalier. Och när man börjar se på just den här cocktail-effekten så är ju det här kemikalier man gärna plockar bort från sin egen cocktail. För det finns ju en del kemikalier naturligtvis som vi kommer att få i oss under dagarna som vi inte kan påverka. Vi nu som bor i Stockholm, när vi går ut, vi vet att vi andas in kemikalier. Det är liksom, det kör bilar här, det är ofrånkomligt. Och sånt tycker jag inte man behöver hänga upp sig på. Men istället så behöver man ju fokusera på att, ja, men vad kan jag påverka? Vad är liksom ganska enkelt att plocka bort och ersätta med bättre grejer?
Och det är ju också det att där påverkar ju vi vår hemmiljö. Det är där vi spenderar väldigt mycket tid, vi sover. Och det vet vi också att inomhusluften är mycket värre än utomhus. Kanske inte mitt på Hornsgatan i Stockholm under en intensiv trafikdag. Men annars så är faktiskt inomhusluften värst.
Yes, helt korrekt.
Och varför är det så?
Alltså det har ju mycket att göra dels med våra rengöringsmedel, men det kommer ju såklart från allting. Det är ju, har vi till exempel gardiner som är preparerade med liksom bromerade flamskyddsmedel som det kanske är på jobbet för att dämpa liksom brandrisken. Allt det vi köper, alla skärmar, alla TV-apparater.
Elektronik är ju en riktig bov. Alltså.
En riktig bov. Där har du verkligen väldigt mycket av de här grejerna. Och speciellt när du knäpper på dem. Det är fläktar där ofta som ska kyla ner dem. De blir varma. Och då släpper ifrån sig ännu mer av de här kemikalierna. Och de finns ju. Vi har ju då fyra väggar där omkring som ser till att de här kemikalierna inte smiter iväg någonstans. Utan att de faktiskt stannar i inomhusluften och vi andas in det. Och sen när vi dammsuger, vi kanske har dåliga filter, så då yr det upp allt det här dammet. Och dammet binder ju också upp otroligt mycket kemikalier. Så att om du börjar undersöka i ditt hem så har du ju nästan mest kemikalier i ditt damm.
Och det har man ju sett i husdjur, att de har ganska höga halter kemikalier just för att de är på golvet och precis, får i så mycket av det här dammet.
Mm.
Så de här dammrottorna, de är inte bara jäkligt irriterande att se där hemma, utan man vet också att de innehåller sannolikt väldigt mycket gifter också.
Mm.
Bara det är en anledning till att städa, ja, tänker jag.
Precis.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja. Nej, men så är det.
Och jag tänker också på det du sa, att de här färgglada hyllorna i butikerna där liksom städ- och tvättprodukterna finns. Alltså jag undviker ju till och med att gå i de gångarna.
Absolut.
För det luktar så starkt och jag vet att det här är bara andas in en jäkla massa potentiellt farliga, skadliga kemikalier. Och jag tänker på de som jobbar i den där miljön eller som jobbar i en parfymavdelning i någon butik.
Mm.
Att utsättas för det där hela tiden. För att jag tror inte att det är så många som tänker på att den där parfymen är faktiskt farlig. Många tänker så här, åh, det är så härligt med de rengöringsprodukterna och när man har städat så luktar så fräscht och rent och när man tvättar sina kläder och sköljmedlen som luktar så himla starkt. Jag brukar säga det så här, när man går förbi typ hyreshus eller lägenhetshus och sen så känner man liksom lukten ute på gatan från tvättstugan. Alltså det är så starkt, det räcker så långt.
Ja.
Och så vet man att det där är inget som är bra att andas in.
Nej. Nej, jag brukar säga att första steget i att börja ekostäda är att gå förbi den där hyllan.
Då har vi checkat av den.
Check. Ja, nej men faktiskt, för just det här med att andas in de här parfymerna, alltså det är ju det du gör Och då kommer de in i kroppen, de tas upp i ditt blodomlopp och så har du det ut i systemet, så har du det överallt. Och sen, har du din, sen ska din kropp jobba med det där och försöka ta hand om alla de här gifterna.
Och få ut det igen.
Precis, och det är ju inte så himla enkelt. Och det finns ju mycket annat som du får i dig också. Så att det är ju mera vi kan liksom dra ner på vad vi utsätter oss för slags kemikalier, desto enklare blir det ju för kroppen att göra det som den är tänkt att göra.
Ja, och jag håller ju helt med den här filosofin att det finns vissa miljötoxiner som vi bara kommer att utsättas för bara genom att leva på den här planeten just nu och gå ut på gatorna och sådär. Men att det viktiga är att fokusera på det som vi faktiskt kan göra någonting åt, och det är ju vår miljö där hemma och vilka kemikalier vi släpper in innanför dörren där. Så att jag tänker att om vi nu vet att vi ska gå förbi produkthyllan i butik och de konventionella produkterna, hur gör man istället då?
Men det är ganska enkelt. Det tycker jag är det roligaste också med ekostädning, att det är inte särskilt svårt. Det man behöver, alltså om man tänker lite som kemin. Alla har vi haft kemi i skolan, så att vi vet att det finns baser, det finns syror och beroende på var de befinner sig på pH-skalan. Och när vi jobbar med ekostädning, då jobbar vi med de här två. Så att vi kan jobba med någonting surt, till exempel ättikan. Och den är väldigt bra på basiska fläckar. Så till exempel om du har en kalkad kaffekokare eller vattenkokare där du har de här kalkavlagringarna, då vet du att okej, de är basiska. Då använder jag någonting surt som får bort de här basiska avlagringarna. Och sen så har vi då någonting basiskt, till exempel bikarbonaten, som ju är väldigt mild. Den har bara ett pH-värde kring 8. Så att den är liksom inte så farligt stark på det sättet. Men kan ändå vara väldigt effektiv. Plus att den har också en polerande förmåga. Så att den kan du använda när du ska polera metaller eller så här.
Ja, men alltså, vad heter det? Diskhon blir ju aldrig så snygg som när man har kört den med bikarbonat.
Eller
alltså,
hur?
Alltså, jag kan ju stå där och bara njuta en stund.
Ja, jag absolut, ja, jag håller helt med. Och sen, alltså om de här är mycket starkare så får de ju också så här fettlösande egenskaper. Men det får du ju också om du använder någon form av till exempel tensider. Det är sånt som man använder mycket av. Alltså har du en flytande tvål så har den tensider. Och köper du rengöringsmedel i butiken så kommer den att innehålla tensider. Men vi kan också jobba med naturens egna tensider som kallas för saponiner. Och de finns helt naturligt i en hel del växter och vissa har väldigt mycket av dem. Till exempel tvättnötter. De har en väldigt stor andel saponiner i framförallt i skalet.
Heter det tvättnötter eller heter det bara tvättnötter när de växer i naturen? Eller heter det tvättnötter när man köper dem? Eller liksom, är det en annan typ av, är någon viss typ av nöt?
Det är egentligen ingen nöt. Den kallas för tvättnötter för den ser ut som ett nötskal. Men det är egentligen ett bär från en buske. Och sen plockar man bort, den har en ganska stor kärna. Den är kanske ungefär en dryg centimeter i diameter, den där kärnan. Ganska mörk, svart nästan. Och sen så man öppnar de här bären, plockar ut kärnan och så låter man dem torka. Och just det här då som torkar i det här skalet, där finns de här saponinerna. Så att när du till exempel tvättar kläder, eller byker kläder, så då tar du kanske en handfull, kanske 4, 5, 6 stycken, sätter i en strumpa eller en bomullspåse och så sätter du det tillsammans med kläderna in i tvättmaskinen när du tvättar. Och när det här varma vattnet kommer i kontakt med de här skalen, med tvättnötterna, så ger de ifrån sig saponiner. Som är då fettlösande. Som hjälper det här varma vattnet att plocka loss, få loss smutsen från kläderna. Och att det sköljs med ut i sköljvattnet.
Det är ju supersmart. Men de här tensiderna som då finns i konventionella produkter. Är det också någonting som är giftigt för människokroppen och för miljön? Eller är inte det ett av de farliga ämnena i kemikalier?
Ja, de är inte kanske jättefarliga, men de är väldigt, väldigt uttorkande. Så att de är inte särskilt gynnsamma. Och när det gäller miljön, så den trivs ju inte alls med tensiderna. Så att när vi använder tensider till exempel i ett hårshampoo, så det som händer är ju att vi torkar ut hårbotten och torkar ut, får bort allt det här sebumet som ska finnas naturligt på våra kroppar. Så det är där egentligen problemet blir när vi använder så här jättestarka tensider på kropparna. Men sen är det också när du har de här medlen, så att det är ju aldrig bara en tensid där, utan då tillsätter de ju också en massa andra kemikalier, kanske parfymer också och efterlater. Och då har du ju liksom hela den här mixen. Så att det är där det blir lite problematiskt
också.
När
man egentligen bara behöver själva tvätteffekten.
Precis.
Allt annat.
Ja. Och sen finns det ju också, du kan ju också hitta det, vi har ju använt såpnejlika liksom historiskt. Om man går liksom bak så använde vi ju såpnejlika när vi så skulle tvätta. Sen har vi ju också kunnat kombinera salter och syror för att skapa tvål. Så, och fett menar jag, fett och basiska. En bas som gör då att vi kan skapa såpa, till exempel tallsåpa eller gulsåpa, grönsåpa, linfrösåpa.
Så att såpa är också någonting som du använder när du städar och i det du lär ut?
Precis, det gör jag. Och där kan man, det finns ju många olika såpor. I Finland pratar vi om tallsåpa. Och det är egentligen den svenska gulsåpan som kommer från tallens tallolja. Och den är väldigt rengörande och har inte så mycket överloppsfett i sig. Den är inte så mycket överfettad. Så att på det sättet blir den väldigt rengörande. Men sen finns det också många andra oljor eller såpor som man kan använda.
Så vad är såpa egentligen? Jag tänker att man tänker att det är ett tvättmedel. Liksom. Men vad är det för skillnad?
Du har förtvålat en olja. Så att du tar oljan från tallen och sen så tillsätter du ofta lut, som ju är en väldigt, väldigt basiskt ämne. Och tillsammans så blir det en reaktion som skapar då den här oljan. Och sen då beroende på hur du liksom sammansätter det, så kan du ha mer eller mindre fett i din olja. Så
att sopa.
I såpa, precis. Så, ja, så på det sättet framställer man såporna. Och har gjort under väldigt, väldigt lång tid.
Men jag lärde mig ganska nyligen att jag har blivit lurad. För när man går i affären då, de står ju där. Så även de här såporna som man köper, de finns ju i den samma hylla.
Samma gång.
Samma jag undviker. Gång, precis. Mm. Och då har jag tänkt... Eller jag trodde att man skulle ha grön såpa och man skulle ha gul såpa. Tills jag insåg att den gröna såpan som man köper, det är bara färgad gul såpa. Så att det är ingen skillnad egentligen, utan det är bara bluff.
Precis. Ursprungligen var grön såpan gjord av hampaolja. Så den har liksom, den har funnits, men sen då när man börjar gå mer och mer bort från den, så var det de som var vana att såpan skulle vara grön ville ha grön såpa. Så då gjorde man så istället, att man började färga den gula såpan så att man kunde få grön såpa. Ja.
Men den såpan som man kan köpa i den här konventionella produktgången i butiker, är den en bra kvalitetssåpa skulle du säga, eller ska man hellre hitta alternativa märken?
Det kan jag faktiskt inte svar på. Jag vet inte hur bra de här olika märkena har. Ofta kan man ju gå in och kolla på deras hemsida. Jag brukar söka efter miljömärkningar och gå in och kolla att hur jobbar de med hållbarhetsfrågor. Är det här ett märke som är medveten om miljön, som tänker på de här sakerna, som tänker på hållbarhet? Och de märkena föredrar jag ju att köpa naturligtvis. Och sen de här mer konventionella märkena som har väldigt mycket olika produkter. Så där tänker jag att de kanske inte har, nu gissar jag ju förstås. Men då tänker jag att de kanske inte har lika stort fokus på miljön. De är kanske inte lika måna om liksom hälsoaspekten i produkten de gör. Så det är egentligen det jag brukar titta på.
Men man kan ju göra mycket själv också.
Mm.
Har du några tips på...
istället för, det är lite svårt att göra såpa själv. Man kan göra det själv. Men någonting som är mycket enklare, det är ju faktiskt att om man har de här tvättnötterna, att koka dem så att man får loss all den här saponinen från dem, sila bort, och så har du ditt eget allrengöringsmedel där.
Mm-hmm. Smart.
Mm. Och jag såg på din Instagram att man kunde göra, få ut det av vanliga kastanjer också. Stämmer det?
Hästkastanj, precis. Det finns två typer av kastanj. Den ena kastanjen, det är den som vi äter. Vi brukar rosta och äta till jul. Jag har faktiskt aldrig ätit en kastanj i hela mitt liv, så jag vet inte hur den smakar.
Ja, men det är jättegott. Man saltbakar dem och ja, det är gott.
Okej, vad bra.
Men har vi sådana i Sverige? Jag trodde att vi har ju framförallt hästkastanj, och de är ju inte ätbara.
Precis, och det är de vi vill ha.
De kan vi tvätta med istället.
Det är de vi ska tvätta med.
Så
jag har
någon nytta av dem.
Precis. Och det är också orsaken till att vi inte kan äta dem, därför att de innehåller så mycket saponiner.
Ah.
Och när du äter, vi har ju en del livsmedel som innehåller saponiner, och vi kan ju också använda dem i medicinskt syfte. När vi vill liksom få en större upptagningsförmåga, så kan man ha med örter som innehåller lite saponiner för att det ska liksom bli lättare åtkomligt för kroppen. Men blir det för mycket saponiner, då blir det irriterande. Och då gillar inte vår mage det. Och därför kan vi inte äta hästkastanjerna, för att de innehåller så mycket saponiner. Men det vi kan göra på hösten, för jag menar, åtminstone parkerna här i Stockholm är ju fulla med hästkastanjer som bara trillar ner. Och sen barnen brukar ju plocka dem, för att de är ju så himla sköna. De är ju liksom så lena och härliga och vackra.
Jag brukar alltid hitta en massa kastanjer lite i fickor och lite överallt. Ja. Min dotter plockar dem.
Precis. Men sen att faktiskt ta hem dem, skär upp dem i små bitar, torka dem i ugnen, och sen har du liksom tvättmedel för hur lång som helst tid framöver. Så att då kan du använda dem istället för tvättnötterna när du byker kläder.
Men man måste ta bort kärnan, är det så?
Nej, tvärtom. Det är ju det där taggiga skalet plockar du bort.
Ja, och sen använder man hela den här bruna, glänsiga.
Precis.
Så hela den ska tvättas.
Man kan använda hela den, precis. Den har ju liksom, den är ju brun bara på ytan, och så är den vit inuti. Man kan göra så när man delar upp dem i bitar. Om du ska ha det till vit tvätt, så då kan man försöka skala bort det där lilla tunna bruna skalet. Men jag brukar oftast ha det kvar. Jag tycker det gör inte så stor skillnad. Jag använder istället antingen bikarbonat eller natriumperkarbonat när jag har vit tvätt, för att hålla den vit.
Mm. Smart. Men jag tänker att innan vi går vidare med flera tips och också hur man nu kan använda de här ingredienserna som du har berättat om. Vad tycker du är de största fördomarna mot ekostädning?
Jag tror den allra största fördomen är att det blir inte rent. Och det är inte sant, det är en myt.
Ja, jag tycker tvärtom. Jag tycker att de här tipsen som man får just med bikarbonat och ättika, alltså det är ju mycket effektivare.
Absolut, jag håller helt med. Men jag tror det är också en föreställning som industrin gärna låter oss tro.
Mm. Såklart.
Så, ja.
Men det har ju slagit igenom ganska mycket nu. Och jag har sett att, för du pratade ju om det här med basiskt och surt.
Mm.
Och då har jag sett att man ska först ha bikarbonat och sen ska man spraya ättika på. Blir inte det då bara plus minus noll liksom?
Ja, det ska man ju kunna tänka sig. Och det blir det ju också småningom. Men innan det blir plus minus noll, så är det ju en väldigt kraftig reaktion som sker.
Ah.
Och just den här reaktionen kan man använda sig av just om man till exempel har ett propp i avloppet. Att först liksom hälla dit bikarbonat eller natriumkarbonat, som är ännu starkare om det är så att man har riktigt svårt stopp. Sen häller man på ättika, och då börjar det ju liksom, det spottar och fräser och blir ju ett himla liv. Och då låter man det bara vara. Och kanske till och med låter det verka någon timme tills det har lugnat ner sig och fått jobba på. Och sen så sköljer man på med kokhett vatten. Och då brukar det släppa.
Bra tips. Mm. Jag minns nu inte vad du ställde för fråga, men det kändes som jag kom in på ett sidospår.
Ja, men fler fördomar då?
Fler fördomar, det är... Ja, vad har vi för fler fördomar? Kanske det är väldigt mycket att lära sig kanske. Att man behöver hålla koll på himla mycket grejer.
Det är lite det här med kemin, tänker jag.
Mm.
Man kanske känner sig osäker på.
Precis, man känner att man måste gå tillbaka och börja studera kemi igen. Men det behöver man inte göra, för det är ganska enkelt. Man behöver hålla koll på liksom tre grejer. Det är surt, det är basiskt och det är fettlösande, någon saponin eller tensid. Så det är väldigt enkelt att hålla koll på. Ja.
Jag tänker att många tror att det är mycket dyrare också.
Det är det absolut inte. Tvärtom, du sparar flera hundralappar i året med att ekostäda istället för att köpa de här dyra ämnena. Sen är det ju ofta också så att vi överdoserar ju också grejer. Och med ekostädning så där lär man sig ganska snabbt att man behöver inte överdosera, för att de här ämnena, de är rena, de är enkla och de är otroligt effektiva i sig. Så att det finns ingen anledning att överdosera.
Nej, och sen så de här produkterna man köper i butik, jag menar det finns så många specialprodukter. Det är som att man ska ha ju en spray i köket och så ska man ha en annan i badrummet och en tredje i vardagsrummet och så ska det vara något i golvet. Och så. Alltså det är så himla många specialprodukter, och man tänker, behövs det verkligen så många olika?
Nej, verkligen inte. Nej, men det där är ju försäljningstaktik. Det där är ju för att få folk att handla fler produkter. Och det är ju helt onödigt att ha ett helt städskåp som är fullt med tre flaskor för varje rum. Det är helt galet och onödigt och dyrt. Så jag menar, det om någonting kostar ju pengar.
Mm. Ja, så vad är det man behöver där hemma då? Och vilka formuleringar behöver man sätta ihop för att klara sig att göra rent i sitt hem?
Ja, om vi börjar då på den sura sidan, så ättika är ju väldigt enkel att använda. Och man använder det till det mesta, och man kan köpa en lite dyrare, eller inte en dyrare, utan man kan köpa en lite starkare ättika. Och den kan du ju lätt blanda ut med vatten, så att om du ska ha den lite svagare så bara blandar du med vatten. Så att har du en 24% i ättika och tillsätter liksom 50-50 med vatten, så då blir den ju 12%. Så det är ju ett sätt också att få ner priset lite grann, att man får det lite billigare. En annan syra som man kan använda sig av, det är ju citronsyra. Den använder man egentligen inte till så mycket, men den är framförallt bra när man ska liksom underhålla sina maskiner. Diskmaskinen vill ju vara en sån som kan kalka lätt igen. Det samlas kalkavlagringar i slangarna och de här rören. Och att en gång varannan månad kanske så kör man en tom maskin med ungefär 100 gram citronsyra på det varmaste programmet. Och så låter man det liksom rensa rören, så att säga.
Och nu pratar du om citronsyrapulver, eller hur?
Precis.
För man kan ju också diska eller tvätta sin diskmaskin med citron.
Det kan man. Då funkar det kanske mer som... det är inte lika starkt, om vi säger så. Så att den blir väldigt ren, men det blir inte så stark koncentration. Så att har du kalkavlagringar, om du gör det ofta så funkar det säkert väldigt bra att använda en citron, att du delar den på hälften, eller du har använt en citron så att du liksom sätter resterna i diskmaskinen. Men det kan du också ha med om du diskar helt vanligt som ett sköljmedel.
Just det, så även när man har disk i diskmaskinen så kan man trycka dit en halv citron.
Absolut.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men då måste ju jag fråga, när man ska diska då, vad har du för diskmedel i maskinen?
Där kan man antingen, nu är ju så, det här behöver man komma ihåg nu, alla är ju inte som jag.
Nej, men jag är nyfiken vad du gör.
Ja, precis. Nej, men för jag blandar ju mitt eget maskindiskmedel. Så det kan man göra. Och om man inte vill ha eget maskindiskmedel och sitta och blanda ihop, så finns det ju faktiskt väldigt bra diskmedel också som man kan använda i maskinen, som är bra. Och där igen, kolla efter miljömärkningar, Svanen eller Bra miljöval.
Bra miljöval är ju mycket hårdare än Svanen.
Den är hårdare, absolut. Så den brukar jag helst gå efter. Och sen gärna också, många använder ju de här tabletterna. Maskindisktabletterna. Och där, för det första behöver man sällan en hel tablett, för de är ofta ganska starka, så att man kan ta en halv tablett. Men sen är ju också, många av dem har ju en sån här plastfilm runt omkring sig, så då har vi mikroplaster.
Så himla onödigt det där är.
Verkligen. Och det finns ju faktiskt märken och varumärken och företag nu som också börjar göra de här maskindisktabletterna utan plast. Så att de är ju i så fall allra bäst.
Men vad har du i diskmaskin?
I mitt maskindiskmedel så har jag natrium sesquikarbonat.
Vad sa du nu?
Natrium sesquikarbonat. Väldigt krångligt ord. Jag har i havssalt, jag har i citronsyra och jag har i lite natriumkarbonat.
Och sen blir det en rejäl explosion.
Det blir det. Men det är då man då ska komma ihåg att här finns inga tändsidor med. Så när jag sätter av det här pulvret i facket för rengöringsmedel i min diskmaskin, så tillsätter jag också några droppar helt vanligt handdiskmedel för att få tensiderna. Och sen så häller jag ungefär en deciliter ättika ner på liksom själva botten i diskmaskinen. Och så kör jag programmet som vanligt och den blir skinande ren.
Det kan jag tänka mig. Men jag måste bara en liten historia om vanligt diskmedel i diskmaskinen. Om man tar med, det var på ett gammalt, mitt förra jobb, så var det en som, det finns ingen maskindiskmedel, och körde ut.
Oj.
Alltså det var skum i hela köket liksom. Ja. Det bara välde ut skum.
Ja.
Det var det roligaste jag någonsin sett.
Ja. Jag har hört flera som har gjort så här, bland annat min småkusins mamma, hon gjorde samma grej, och hon sa, när hon kom in i köket, då var det liksom skumparty. Det var liksom skum överallt, så det går inte.
Nej, två droppar.
Ja, max 10 droppar. Det beror lite på också vad du har i diskmaskinen. Alltså om du har tallrikar, kastruller som har mycket fett på, så att du vet att du kommer att behöva lite mer, så då kan du ha ända upp till 10 droppar. Men inte mer än så skulle jag sätta, utan ofta räcker det med liksom 4-5 droppar.
Men det här, har du det här receptet på din blogg? Kan man googla upp det om man blir sugen på att testa?
Precis, det finns på morotsliv.com.
Ja. Ja. En annan fråga. Jag äter ju ganska mycket fett.
Ja.
Och jag tycker att det samlas i diskmaskinen. Mm. Har du något bra tips för det?
Precis som du kan köra när du kör det här med citronsyra. Du kan också göra det, men välj istället natriumkarbonat. För den är väldigt effektiv på alla de här fettavlagringarna som kan bildas i diskmaskinen. Så du gör på precis samma sätt, ungefär 100 gram. Och du fyller facket och sen så brukar jag liksom strö runt lite på botten i maskin, och så kör jag den på hetaste programmet.
Mm, jag har ett till tips. Jag har ju två barn. Mm. Så att vi har ju alltid så här att man har en massa hushållspapper, för det ska torkas och det spills. Och så samlar jag ihop de här hushållspapperna. Och sen drar jag av alla tallrikar, karotter och sånt med det innan. Man vet ju också att det är inte så kul att rensa i rören och få med massa fett i vasken. Så att Ja, jag drar alltid av och jag är så här perfektionist ibland. Så jag bara står där och torkar, varenda droppe ska bort. Men det gör ju också att diskmaskinen klarar sig bättre.
Precis, ja men det är supersmart, absolut. Ja, mm, det kan
så
man göra.
Där hade jag också ett litet tips.
Ja, jättebra.
Ja, men det var lite syror. Men på den andra skalan då? På den basiska? Vi hade en bikarbonat och den här andra. Vad var det?
Ja, det var inte bara en annan.
Okej. Okay.
Vi har en hel hop man kan använda sig av.
Go!
Nej, men bikarbonaten, eller matsoda som vi kallar den i Finland, den är väl den allra enklaste och vanligaste. Det är ju den man också använder när man bakar och gör...
Bakpulver. Fast bakpulver är inte exakt samma sak.
För det innehåller hälften bikarbonat. Så att om man inte har bikarbonat hemma och man behöver paniskt ha bikarbonat, så kan man använda sig av bakpulver och dubbla dosen. Så det går. Det är inte optimalt, men det är liksom en bra nödlösning. Men sen finns det också natriumkarbonat. Och den är mycket starkare än natriumbikarbonaten. Så att den har ett pH-värde kring 11. Och den använder jag om det är så att jag tycker att bikarbonaten är för svag. Till exempel på förra stället där vi bodde så hade vi ofta problem med i tvättfatet så stockade. Och ibland tyckte jag att den här bikarbonaten, den räckte inte riktigt till. Alltså jag fick göra det så ofta och försöka få bort den här proppen. Så då började jag använda natriumkarbonat istället tillsammans med ättikan. Och då liksom, då märkte jag jättestor skillnad att nu blev det verkligen rent på en gång. Och det gick mycket längre tid innan jag behövde göra det igen.
Alltså du skruvar inte upp som jag gör. För jag skruvar ju upp vattenlåsen och tar isär alla rör och står och borstar och tar ut det där gucket.
Precis, man kan göra så också. Men jag brukar...
Man kan köra det också. Om man...
Ja, precis. Men så här brukar jag göra. Och sen har jag också en flaskborste som jag brukar försöka så långt jag når.
Ja, men exakt.
Ja. Ja. Och sen också någonting viktigt just om man har löst upp en propp, så är att inte bara liksom hälla den där liten eller en och en halv liter vad man får ur sin vattenkokare, utan att faktiskt hälla mycket vatten efter den här processen. Och jag brukar låta det dra över natten. Och först på morgonen så tar jag med hett vatten och så sen låter jag kran vara uppe. Alltså man slösar ju lite vatten när man gör det. Man kan ju försöka om man sparar vatten liksom innan i något ämbar eller någon hink eller någonting sånt. Så kan man ju använda det vattnet. Det är ju mycket bättre än att behöva ha kran och tappa under en lång tid.
Så det behöver inte vara varmt vatten då alltså?
Nej, först varmt vatten. Gärna kokhett vatten. Men sen när det har liksom gått igenom så då brukar jag ha fortfarande varmt vatten om det är möjligt. Men att det som faktiskt får, alltså den här mängden, att det verkligen sköljer så att man får bort de här avlagringarna. Så till det är natriumkarbonaten väldigt, väldigt bra. Och den har jag ju också i mitt maskindiskpulver.
Just receptet. Det var där vi hörde den.
Ja. Och sen var det ju då natriumsesquikarbonaten. Och den är väldigt bra ersättning. Alltså tidigare när man gjorde eget maskindiskmedel så använde man ofta borax i det. Och för några år sedan, jag kommer inte ihåg, kanske började vara 5-7 år sedan, så slog Naturskyddsföreningen larm om det här borax. Man insåg att det här är inte bra för miljön. Naturen gillar inte borax. Och dessutom så hade den också, jag kommer inte ihåg om den var allergi... framkallande eller vad den var. För att orsaken att det belystes var för att man använde också borax i de här hemlagade slime som man gjorde åt barnen som de kunde leka med, sådana här sköna slime-grejer. Så där använde man också borax. Och det var egentligen därför som det slog larm att man skulle sluta av med borax. Och då fick jag börja söka och experimentera och hitta nya recept för maskindiskmedel. Och just natriumsesquikarbonaten, den kan ersätta borax. Och ja, så där är den bra.
Mm.
Och sen har jag en karbonat till som jag är väldigt förtjust i. Och det är då natriumperkarbonat. Och den brukar man beskriva som fast väteperoxid. Så att den är lite blekande. Och därför så kan man använda den i vit tvätt. Så att om man tvättar kläder med tvättnötter eller hästkastanjer. Så då har du ju inte den här blekande effekten. Och det är ju ofta blekmedel som ingår. När du köper ett tvättpulver som är för vit tvätt så innehåller den ofta någon form av blekmedel så att det ska hålla lakanen vita eller så. Men då kan man tillsätta natriumperkarbonat istället i tvättmedelsfacket. Och sen tvätta som vanligt med tvättnötter.
Jag har en liten följdfråga där.
Ja.
Om man nu är en sån som tycker om när tvätten luktar någonting. Luktar lite, vad är det nu?
Fräscht.
Ja, jag tycker ju att när tvätten inte luktar något att det är fräscht. Men om man vill att den ska lukta någonting, liksom, och att man tycker det är fräschare. Mm. Har du något tips på det?
Ja, inte sköljmedel. Sköljmedel är väl någonting av det som jag tycker är det absolut första man ska sluta med. För att det är ju en hel drös kemikalier, det är parfymer och det är det sista dina kläder får på sig innan tvätten är slut. Så att när du tar på dig kläderna så kommer du ju att ha rester av sköljmedlet kvar och det kommer att absorberas av din hud. Det är inte frågan om. Så, och det är ju ofta därifrån man får den här fräscha doften. Det är det som folk saknar mest när de går över till att ekostäda. Men vi har ju faktiskt eteriska oljor. Så jag brukar tillsätta kanske 5 droppar eterisk olja. Eller brukar det. Tillsätta 5 droppar eterisk olja där man annars tillsätter sköljmedlet i det facket. Och då får du lite doft. Och här kan man använda, många gillar citron. Jag gillar väldigt mycket lavendel. Så ibland om jag till exempel ska byka sängkläder. Och jag ska byta till andra sängkläder så att de kommer att åka in i skåpet och stå där ett tag. Då kan jag tillsätta några droppar lavendelolja för det är också sånt som håller bort malen.
Ja, och sängkläder som man har haft i skåpet tag, de luktar ju inte så gott även om de är rena. Så att det där var ju ett jättebra tips. Mm.
Ja, och just med eteriska oljor så de är helt naturliga. Och om du är extremt känslig för dofter. De allra flesta reagerar på de här syntetiska parfymerna. Men eteriska oljor går bra. Men är du extremt känslig så kan det också vara att eteriska oljor är för mycket för dig. Och då kommer du ju inte att sakna den här doften från första början. För då kommer du knappast ens att ha kunnat använt ett sköljmedel tidigare.
Exakt.
Heller.
Nej. Jag tycker att när tvätten luktar ingenting så är det fräscht. Allra bäst, det jag älskar mest, det är ju när man har haft det ute och hängt.
Ja.
Och på landet så har vi ju den här skärgårdsluften. Och så har den hängt och blåst i vinden. Och så tar man in det på kvällen och man bara...
Ja.
Det finns en anledning till varför det är de där bilderna man ser i tvättmedelsreklamen.
Ja.
Den där havsdoften, den skulle jag vilja ha en eterisk olja. Kan man ta en flaska med havsluft?
Nej, men precis. Ja.
Men jag tycker en annan sak att få det att lukta, just det här med tanke på att många vill använda de här konventionella produkterna för att det då luktar rent där hemma och det luktar en massa. Jag har ju flera såna här eteriska olje... lampor där hemma som man kan sätta igång. Jag har i 3 stycken tror jag i olika rum där man ju kan använda eteriska oljor till att få det att lukta gott.
Absolut.
Men inte vara giftigt.
Nej, exakt. Det är jättebra. De här aromalamporna är ju helt fantastiska. Och sen, det ska vi också komma ihåg med de eteriska oljorna. De har ju fantastiska terapeutiska effekter för oss. Alltså en del oljor hjälper oss att komma ner i varv. Kanske att göra oss redo för natt. Att stressa av och pigga upp.
Ja, så att jag har ju i sovrummet så brukar jag ju använda lavendel.
Ja.
För det är ju nedvarvande och avslappnande.
Precis.
Och där jag sitter och jobbar brukar jag ha rosmarin.
Så att
jag jobbar så också.
Vi är på helt samma linje. Jag tänkte rosmarin också när du sa.
Den luktar också så gott. Alltså lavendel älskar jag och rosmarin. De är mina 2 favoriter tror jag. De är så fräscha.
För mig också. Och frankincense.
Den tycker jag är lite... Nej, jag klarar inte riktigt den.
Den är... Om jag riktigt behöver koncentrera mig och har mycket att göra, då är den som en riktig kick i rumpan.
Jag gillar tall också. Den jag har hemma heter Siberian Fir. Den tycker jag också... Alltså då får man så här lite skogslukt där hemma. Jag som älskar skogen.
Ja. Ja, ofta just de här trädofterna. Det är ofta de också som man använder alltså som så här stereotypt manliga dofter är ju ofta de här trädofterna som man använder om man ska göra egen deodorant och sånt. Så är det cederträ och tall och tea tree och de här som man tar till. Mm. Och de är härliga, väldigt jordande.
Mm. Så det betyder att vi tjejer, kvinnor kan också använda dem?
Absolut, svinbra. Definitivt.
Ja, men Ila, nu har vi pratat här om flera olika liksom, produkter, bas och syra som man behöver där hemma. Man kanske fortfarande tycker att det verkar lite komplicerat, det är lite svåra ord på olika produkter. Så att om du bara skulle förenkla jättemycket för någon som bara är nybörjare och verkligen bara vill komma igång och börja med det här. Vad skulle du tipsa om då?
Nej, men då tänker jag, köp en ättika. Köp den 24-procentiga, då kan du blanda till den svagare om du behöver. Och sen börja med bikarbonat. Det är egentligen den absolut enklaste basen att jobba med. Och sen om du stöter på att du tycker att den inte räcker till, då börjar man fördjupa sig i de här andra. För jag tänker att bikarbonaten kommer du väldigt långt med. Och du kan använda den nästan överallt där du också använder de andra baserna. Så att en syra och en bas. Och sen en bra tensid. Till exempel en såpa för när du ska tvätta golvet. Och tvättnötter för, eller hästkastanjer till kläderna.
Och om man då tänker att ja, men nu ska jag tvätta rent diskhon eller handfaten i badrummet. Hur går jag tillväga? Alltså bara rent praktiskt med de här produkterna.
Allra enklast är att du strör på bikarbonat och sen tar du med en liten borste och skrubbar rent. Och så bara sköljer du väldigt
med
enkelt.
Vatten.
Med vatten. Mm.
Och sen om det är lite, ännu lite smutsigare, till exempel i ugnen, då kan man ju använda ättikan och bikarbonatet ihop.
Det kan
för att
man.
Få extra effekt, eller?
Precis, men det allra enklaste med ugnen, det är faktiskt såpan. Så du gnider in ugnen med såpa, värmer upp det till 100 grader, stänger av den så att den svalnar och sen bara torkar rent.
Men det där måste jag säga att det, då gäller det att man inte väntar så länge mellan gångerna som man tvättar sin ugn som jag gör där hemma. För det där har jag provat och det hjälpte inte. Så att jag var Nej. Tvungen att använda så här bikarbonat och så har jag lite vatten ja. På och så blir det... eller jag gör som en liten paste av Precis. Bikarbonat och vatten och sen så sprayar med ättika på och så blir det den där liksom effekten och sen jäkla får jag gnugga och skrubba.
Precis. Det funkar också i många ugnar så kan man ta den här klickskrapan som är med ett sån här litet rakblad. Speciellt om någonting kanske har runnit ut så att det är liksom tjock svart yta på botten. Vi har alla varit där.
Absolut.
Då är den väldigt effektiv. Och det, man ska vara försiktig med, alltså där det är en plan yta så kan man ofta använda den väldigt bra utan att den skadar ytan. Men om ytan inte är plan utan den är lite böjd, då ska jag inte gå med rakbladet där för då finns det risk att man faktiskt skråmar så att man förstör ytan. Mm.
Ja, jag blir nästan inspirerad nu och går loss på ugnen hemma.
Annars är det mest så här. Man blir inspirerad och börjar städa.
Ja, för annars vill jag bara stänga luckan. Jag vill inte se det liksom.
Jag har min ugn så här lite upphöjt i köket. Och ibland vissa klockslag, när solen skiner, då skiner den liksom in där genom luckan. Och jag bara, oj, 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 oj. Men sen så rör sig ju solen, tack och lov. Och sen ser man det inte mer. Så glömmer man det.
Vår ugn måste byta ut lampan också. Det är också en sån här grej. Ja. Just det. Varenda gång man slår på ugnen så kommer man på att man ska byta lampan. Ja. Men sen stänger man av den där igen och så glömmer man bort det där. Ja. Så, att jag ser
så kan man leva ett gott liv ändå utan ugnslampa.
Men det har ju hänt att vi har ju glömt ugnen på. Framförallt min man då. Så kommer jag så här någon timme senare. Du, ugnen står på. Så att det är ju en poäng med att en lampa lyser.
Precis. Såklart du skulle skylla på Jocke nu.
Men det var ju han. Jag skulle aldrig göra något sånt. Nej.
Ja, men det är ju faktiskt också en viss poäng, Ila, att man kan behöva liksom lite mer mekaniskt arbete när det gäller de här ekostädning.
Mm. Det är det. Och just de här, jag har ju en stor förkärlek till borstar.
Ja, men jag förstår den. För att ja. Det är väldigt vackert, de här naturborstarna liksom.
Ja, visst är de. De är helt fantastiska. De som har lyssnat på vår podd Fanny och Ila, de vet, jag kommer alltid tillbaka till de här borstarna som jag tycker är så fantastiska. Så att man tar en redig borste helt enkelt och skrubbar. Det kan man behöva göra ibland. Just för att en del av de här rengöringsmedlen är ju så otroligt starka som man köper i butiken. Och då behöver man inte egentligen göra någonting själv, utan man sätter på dem och så sen sköljer man bort dem.
Ja, det är väl det reklamerna sagt. Ja, du behöver bara spraya på och så sköljer du och så försvinner all smuts. Så precis. Man bara, okej, vad innehåller de då?
Och vad innehåller det? Och vart åker det sen?
Exakt, stackars fiskar.
Precis. Så att på det sättet så, när vi använder de här grejerna så kan det behöva lite mer mekanik ibland. Men det är ju bara bra. För att om vi tänker, när vi går till gymmet, det vi använder och det vi tränar är ofta de stora muskelgrupperna. Men när vi städar eller när vi vispar ett ägg, då använder vi många mindre muskler som annars inte får så himla mycket användning.
Ja, jag älskar det. Mm. Vardagsrörelse i sin sanna bemärkelse här.
Verkligen. Och att vi kommer åt muskelgrupper som vi inte kommer åt när vi lyfter de här vikterna eller gör de här armhävningarna.
Det blir hem och skrubba.
Ja, det här kommer motivera mig att städa mer alltså.
Det blev inte gymmet idag, utan nej. Jag tog badrummet.
Absolut, ja, men det är inte alls dåligt. För man får ju upp svetten också när man kommer igång, för man blir ju så ivrig. Ja. Och sen finns ju faktiskt också de här mikrofibertrasorna. De har ju också en stor förkärlek till. Och det är ju för att med en mikrofibertrasa så behöver du kanske inte ens ha något medel. Utan det räcker att ha den torr om du till exempel ska torka damm. Därför att en mikrofibertrasa ska du ju aldrig tvätta med de här sköljmedlen. Du ska ju inte tvätta någonting med sköljmedel. Men om du sätter sköljmedel, då får du också bort den här statiska elektriciteten som mikrofibertrasorna använder sig av för att dra till sig dammet. Men sen kan du också använda den lätt fuktad. Och det som den gör, om du jämför med en vanlig bomullstrasa eller duk. Så att den liksom för ju den här smutsen framför sig. Och det lämnar kvar sån här mikroskopisk liten smuts kvar efter den. Men när du använder mikrofibertrasan så den har liksom, den skär loss smutsen. Så att det är mycket mindre av den här mikroskopiska smutsen kvar efter att du har tagit med en mikrofibertrasa.
Alltså det där är så tillfredsställande när du säger det. Skär bort smutsen liksom.
Det bara allt försvinner. Men en sak som jag bara tänkte på som inte egentligen har med städteknik att göra utan lite mer miljö. Jag vet att det här brinner jag också för såklart. Och det är att när man dammar så ska man inte våttorka damm och skölja ut det i avloppet. För som vi pratade om, alla de här gifterna som samlas i dammet. Mm. Utan man ska dammsuga upp det och så ska man slänga det. Och jag vet inte, det kanske är ganska illa. För det kommer väl ut på ett eller annat sätt förmodligen. Men kanske lite mindre och att det, vi ändå sparar våra vattendrag och våra hav. För de är så himla belastade.
Absolut, jättebra point. Jag brukar också göra så att jag dammtorkar alltid före jag dammsuger. Och då får du ju sen dammsuga upp det här. Och när du har den här dammsugarpåsen så den ska ju, den åker ju i restavfall. Så att den ska ju inte alls någon annanstans för att den innehåller ju de facto jättemycket olika kemikalier. Så det är bra point.
Vi har ju köpt en dammsugarpåslös dammsugare nu. Och jag älskar den. För då kan man tömma den hela tiden. Man kan ju rent filtre. Man liksom, det är mycket. Och så blir det så tydligt. Man ser också när saker har dammsugits upp. Så att man kan plocka ur legobitarna och hårsnoddarna. Ja. Innan man slänger. Men också blir det så otroligt uppenbart hur mycket damm det är.
Men hur menar ni med, om man då använder en dammtrasa, vad ska man göra med den då?
Men du ska inte våttorka, utan du tar en typ en sån mikrofibertrasa och så slår du av den. Eller liksom bara
alltså du får gå ut utomhus och slå av den?
Nej, det ska du inte göra. Då åker du ut i natur.
Alltså vadå, du ska damma av den inne så att det ramlar ner på golvet?
Yes, och så dammsuger du upp den.
Men alltså det
eller
där.
Till och med, jag brukar ju kunna ta, nu har vi ju för sig en robotdammsugare så den har ju heller ingen påse, men om jag har liksom med den här vanliga dammsugan, då kan du liksom, om du håller hårt i hörnet på trasan, så kan du liksom låta den sugas in lite. För då drar du ju bort jättemycket av det här dammet.
Mm, för annars känns inte det i min värld som en bra idé att stå inne och skaka av sin dammtrasa för att sen hoppas att det där ligger kvar på det stället när jag kommer med dammsugaren.
Nej, och dammsugare direkt, alltså det yr ju absolut en del av det, det gör det.
Men det beror ju också på hur det...
Men jag brukar dammsuga med den här borsten liksom.
Det kan man också här, göra.
Att jag jag har inte så mycket hyllor och sådär. Utan det är mer på bordet, vad heter det? Vardagsrumsbordet och lite så här runt.
Precis.
Mm. Men jag tänker den här mikrofiberduken, är inte det lite plast i den? Eller det behöver man också tänka på vilken man köper, eller hur?
Precis. Du kan köpa här också miljömärkta. Och gärna av sådana som är av återvunnen plast, så att man inte liksom bidrar till det här förnyande. Så att det är ju när man plastbantar, som jag har gjort i många herrans år, så tar det ju lite emot. Jag funderar länge på de här mikrofibertrasorna. Men just när det gäller de här egenskaperna, så att när man ändå kan använda så pass mycket mindre kemikalier, så då anser jag att då blir det liksom värt det.
Mm.
Men om man känner att nej, jag vill absolut inte ha en plasttrasa i mitt hem. Ja, men välj då en lin eller liksom bomulls eller bambutrasa och använd dem istället. För de är ju också bra, det är ju inte frågan om det. Men då kanske du behöver använda lite kemikalier för att få det rent.
Ja, och sen så måste man ju ha en tvättpåse. En speciell tvättpåse för sin mikrofiberduk, så att inte den här plasten försvinner ut i vattendragen.
Yes.
Det lärde jag mig av dig, så det måste jag ju skaffa en sån påse.
Precis, och inte bara för mikrofiberdukarna, utan också om man har kanske en fleecetröja eller någonting annat. Alltså sådana typer av kläder, så sätt dem alltid i en sån här guppy bag, kallas de. Och tvätta dem i den. Och sen då när det har tvättat färdigt, så då har de samlats, alla de här mikroplasterna, i påsen, så att du får liksom loss dem därifrån.
Det är ju jätteviktigt att tänka på de där grejerna, eftersom vi inte alls vill ha mikroplast ut i våra sjöar och vattendrag och in
exakt
i stackars fiskarna och sen in i oss.
Mm. Mm. Så är det.
Som vanligt så känner jag att vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst. Men om det inte är någonting som vi absolut har missat, så tänkte jag att vi måste börja runda av lite grann. Mm.
Ja, och är det så att man känner att man vill liksom lära sig mer om det här, så jag har ju skrivit massor om det på morotsliv.com, så att går man in där och väljer ekostädning, så hittar man dels en massa recept och en massa tips och en massa råd, och där har jag också långa guider för hur man förstår sig på de här olika karbonaterna och vilka kan man använda till vad.
Och vad man kanske hittar dem och sådär.
Ja, precis. Och sen har jag ju tillsammans med Fanny Lindqvist gjort en kurs i ekostädning som finns på mina webbkurser.se. Så att är man känner att ja, men det här vill jag djupdyka i, så då finns den också. Att där förklarar vi allting väldigt enkelt och har guider och sånt som man kan printa ut och recept som man kan lätt komma igång.
Perfekt.
Jättebra.
Mm. Mm.
Men då sa Ila, då tänker jag att det är dags för våra sista frågor. De två vi ställer till alla våra gäster. Så den första är, vi undrar om du har någon daglig rutin som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av.
Alltså jag är ju en rutinfantast. Så jag älskar ju rutiner.
Härligt.
Och jag har väldigt många rutiner, men de varierar ofta. Alltså jag har dem en period och sen så justeras de, och så sen kommer jag tillbaka till en gammal rutin som jag hade tidigare och har glömt bort. Men det jag gör nu varje morgon, det är, alltså jag tycker det är så viktigt att sträcka på sig när man vaknar, alltså att verkligen väcka kroppen. För ofta kan det vara så lätt att bara stiga upp ur sängen och så går man iväg till toaletten. Men det här att faktiskt sträcka på sig, att väcka kroppen. Sen dricker jag alltid ungefär 2 stora glas vatten. Rumstempererat. Jag tycker inte om kallt vatten alls. Gärna meditera en liten stund mitt på dagen. Röra på sig varje dag. Det är otroligt viktigt. Minst en halvtimme. Och nu är det ju lätt, för jag har ju en liten hund. Så han ska ut varje dag. Och det är jättetacksamt. Men sen utöver det också försöker jag gå på gym. Gärna 3-4 gånger i veckan minst. Så det är väl lite de rutinerna. Sen har jag också lite andra rutiner, men det där är väl sånt som alltid hänger med. Rörelse och dricka vatten och väcka kroppen. Mm. Meditera.
Härligt. Mm. Och Ila, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Alltså nu har jag funderat på det här, för jag visste ju att den här frågan skulle komma. Och det finns ju så himla mycket. Men om man faktiskt ska banta ner det till bara en grej så... Jag kom fram till en sån sak. Älska dig själv aktivt varje dag. För om du älskar dig själv aktivt på riktigt. Och om du inte älskar dig själv så fake it till you make it. För när du verkligen älskar dig själv, då lyssnar du ju på din kropp. Då lyssnar du ju till dig och då gör du ju saker som du mår bra av. Om det då må vara liksom det du äter, hur mycket du rör på dig, att du ger dig tid för återhämtning och vila, att du tänker på kemikalierna i ditt liv, hur du kan liksom optimera dem, ja, vad som helst. Det som är viktigt för dig. Men jag tror grunden i det hela, det handlar ju om att älska sig själv så mycket så att man vill göra de här förändringarna så att man faktiskt kan må sitt bästa jag.
Att man är värd att ta som hand och få må bra.
Precis. Och aktivt gör det. Inte bara det här tänka, jo, jag älskar mig själv. Jo. Ja, men visst. Mm.
Utan så att tanken leder till handling.
Precis, det här aktiva. Mm. Hur kan jag aktivt älska mig själv? Hur kan jag visa mig själv kärlek varje dag? Och fundera på dem.
Ja. Så viktigt, jag håller med. Och nu har du just precis sagt det. Vår nästa fråga brukar vara, och vad kan man hitta mer om dig? Men det är Morotsliv och det är mina webbkurser och på Instagram.
Yes. På Instagram där finns också både Morotsliv och mina webbkurser. Så gå hemskt gärna in och följ med där. För jag uppdaterar stories varenda dag. Jag är där och pratar, så vill man höra mer om min konstiga svenska så kan man hänga
ja,
på
är
den.
Så härlig. Är man på lite dåligt humör så går man bara in på Morotsliv och så lyssnar man igenom några stories och sen är man glad.
Härligt. Tack så jättemycket Ila för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och dela med dig.
Tusen tack för att jag fick komma. Det var fantastiskt roligt.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.